det här har väl varit ett av de projekten som kanske har varit väldigt mycket tyckare och tänkare och plötsligt högljusexperter som uttalar sig då. Och många har ju refererat såklart till Turning Torso och hur det gick med det projektet och sådär då. Men då blev jag nog mera liksom som en formel vilket skulle bevisas istället då, att jag ville mera liksom min tro på kalkylen och intäkter och kostnader skulle jag vilja få bevisat rent som formelmässigt då. Att, men det här går ju och jag tror på det och jag vet ju vad jag håller på med förhoppningsvis då.
Ja, han har lyckats och bevisat för alla att det går att bygga ett riktigt högt torn, Nordens högsta i Göteborg, Karlatornet. Varmt välkommen till ett engagerat samtal med Ola Särnecke, mannen bakom Karlatornet, där vi pratar om vad som gjorde att han kom på idén, hur hela resan har gått, alla utmaningar längs vägen, vad säger han om dem? Ja, det ska vi få höra på i det här samtalet. Ett samtal som kommenteras av Kent Persson. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Det började för 20 år sedan och nu står det här tornet. Nordens högsta byggnad, 74 våningar, 6246 meter högt. Mm. Vi är i Karlatornet i Göteborg just nu. Och jag sitter här med mannen bakom hela det här projektet. Varmt välkommen till Bopolpodden, Ola Särnecke.
Tackar, tackar. Ja, kul att ha det här.
Ja, det är väldigt roligt att få vara i Göteborg och få sitta här i tornet i ett av era visningsobjekt. En lägenhet som ser helt fantastisk ut. Du, Ola, jag börjar med att ställa samma fråga som jag gör till alla här i podden. Vad är din sinnesstämning idag?
Nej, men just när det är, man sitter i en färdig lägenhet som är faktiskt också inredd och i det här vädret, vindstilla för att vara i Göteborg, väldigt ovanligt, men framförallt också att det är helt klarblå himmel och tittar ut och över Marstrand och älven här, så nej, men det känns väldigt bra. Och framförallt när man går omkring i korridoren och man ser att det sitter namnlappar och folk börjar flytta in och det är en strillström in och ut med bostadsrättsgäster som har flyttat in och sådär och börjar komma in i sina gänger och vanor och sådär. Så det är underbart, det måste jag säga.
Ja, det glittrar i ögonen på dig.
Ja, men det gör det nog alltid. Nej, men jag är nog fascinerad över allting varje dag hela tiden. Jag försöker att hitta liksom glädjemoment i det man gör oavsett vad det är. Jag tror att man har man den inställningen också så känns det mycket bättre att vakna på morgonen och gå och lägga sig på kvällen också. Så det är nog en normal sinnesstämning, även om jag är ännu gladare idag kanske då.
Du, Ola, det är 20 år sedan du kom på den här idén. Hur började det?
Det var egentligen så här att jag blev uppringd av en advokat, Alf Lindqvist, som sa att Ola, det är ett objekt här i Göteborg där en av hyresgästerna gått i konkurs och den fastigheten är till salu. Och en Lillvor Lindman ägde den fastigheten. Och just i det skedet så letade jag efter ny plats för vårt kontor. För vi hade växt och startade bolaget på Ringön, Ringögatan 36. Och då letade jag efter större lokaler till vår verksamhet. För vi hade växt och växt och växt. Och från att vara hyresgäst så ville jag hitta något eget då. Och då så passade det bra och så fick jag komma överens med dem och köpa den första fastigheten där. Och egentligen var ju tanken direkt då att göra något annat med fastigheten och bygga om den och bygga till den och bygga på den då. Och egentligen var det också för jag såg att det var så nära. När jag tittade på en karta så såg jag att men det här är mitt inne i centrum. Och varför är det så billigt och varför är det så lite folk som exploaterar här ute då? Det blev jag i sig vis av senare när jag insåg att några av hyresgästerna hos oss då kanske inte var de bästa och den ena var Bandidos bland annat då som gick under ett tecknamnet Kvillebäckens MC på den tiden då. Det var väl en av anledningarna att vi kunde köpa dem till ett helt okej pris då. Men där och då så föddes idén då om att starta det som numera är då i Karlastaden, en stadsdel som är väldigt hög exploatering på då. Och man kan säga att starten var att det skulle bli så högt och så, eller så hög exploatering så att det skulle finnas tillräckligt med underlag för butiker och verksamheter i bottenvåning att överleva då. Det var grundidén då. Och det var egentligen såklart både rent visionärt och filosofiskt att man tycker att en bra stad det byggs så. Men också givetvis en ekonomisk fråga för att man vill ju att butikerna ska överleva och kunna betala en hygglig hyra men ändå tjäna hyggligt med pengar också då. Så att alla vinner på det då. Och då började diskussionen om med stadsbyggnadskontoret och ansökan om plan och sånt där. Och frimärksplan blev det först då. Men till slut så gick inte den vidare då på grund av ett antal olika restriktioner i området. Det är bland annat en försinkningsanläggning var i vägen och så vidare då.
Så det har hänt mycket och vad jag förstår så är det många som har varit skeptiska till det här. Och du har bland annat sagt i en intervju att du har mött många som plötsligt är höghusexperter. Och man får ju lite känslan av att det här är lite revansch för dig när vi sitter här och du glittrar med ögonen och älskar att se det här verket. Är det revansch?
Alltså revansch, jag tycker väl oftast det är så att man i många projekt där man håller på med bolagsbyggande så får man ju både ja-sägare och nej-sägare och mittemellan då. Och det är klart att det här har varit ett av de projekten som kanske har varit väldigt mycket tyckare och tänkare och plötsligt höghusexperter då som uttalar sig då. Och många har ju refererat såklart till Turning Torch och hur det gick med det projektet och sådär då. Men då blev jag nog mera liksom som en formel vilket skulle bevisas istället då att jag ville mera liksom min tro på kalkylen och intäkter och kostnader skulle jag vilja få bevisat rent som formelmässigt då. Att, men det här går ju och jag tror på det och jag vet ju vad jag håller på med förhoppningsvis då i och med att jag ändå har hållit på med byggverksamhet i så många år då. Så det blir nog mer så att jag nej men för mig själv också visar att det går då. Så just att få andra att äta upp en hatt det var kanske inte det största fokuset då men just för att bevisa för mig själv att det som jag en gång i tiden trodde på att det blir så bra som jag trodde också det är nog den största glädjen att se att vi får ihop ekonomin och vi får faktiskt en stadsdel med en attraktion där vi har en dragningskraft och som skapar stadsdelen Karlastaden som kommer bli en sån helt unik stadsdel för Sverige då med väldigt hög exploatering och samtidigt då kombinerat med bra verksamheter och attraktiva verksamheter då med observationsdäck och restaurang och spa och Petter Stordalen i sin restaurang och spa och hotellverksamhet så kommer jag ju att dra massa folk bara där då. Så jag tror verkligen att det kommer tillföra samhället något väldigt positivt också då. Så den kombinationen då av att få dels bevisa för sig själv att det som vi satt och kalkylerade en gång i tiden går faktiskt blir någonting av det då och att vi får ekonomi i det och att vi tillför samhället. Det är extremt tillfredsställande.
Men är det också en drivkraft att faktiskt visa skeptikerna här att det går?
Alltså egentligen så det är ju ingenting jag går att fundera på såklart men det är klart det är ju tillfredsställande att få folk överbevisade ibland då, att saker går att göra då. Och det kan ju också att man inspirerar andra till att göra andra saker som inte man tror på då. Så snarare att man får medarbetare och må bättre av att det lyckas. Så för det är klart att det är många som fått kämpa under de här åren då. Många med mig då. Och nu när man står här och så ser man att de fastän vi lyckades med det här då. Så förhoppningsvis att man kan få någon annan som är som jag då liksom ta lite nya grepp och synvinklar och starta andra projekt som kanske man inte hade gjort annars då. Så förhoppningsvis så kan man ju också bidra till stadsutveckling genom att andra gör saker också och våga bygga då.
Och från början så var du inte tänkt att det här skulle bli så här högt när du presenterade den här idén 2007. Första gången då, vid en träff i Älvrummet i Göteborg så sa du då att det var en idé om ett hus med 35-40 våningar ungefär. Och då fick du kommentaren att det här är inte Dubai, sa de och skrattade åt dig. Vad tänkte du då?
Nej, men då var det faktiskt sånt läge. Då blev det faktiskt, då tänkte jag, nu rackan ska visa det här. Det kan jag hålla med. Då vill jag ju verkligen visa alla att det här går. För då var jag ju väldigt så än mer målfokuserad. Så man kände ju verkligen där och då att nu ska jag ta i allt vad jag orkar för att komma i mål då.
Och vad var det som gjorde då att det blev så här högt? När kom den liksom idén?
Ja, det var 2014 så hade vi ju en arkitekttävling. Och då var ju, då hade jag sagt att 201 meter är det som vi riktar på. Och det var lite granna på grund av de teserna som vi hade på den tiden visade att vi kunde bygga till en viss kostnad och ett antal hissar. Men sedan så utvecklades ju hissarna under åren och det blir snabbare hissar och mer effektiva hissar, så vilket gjorde också att, och sen att bostadsrättspriserna gick ju upp också samtidigt rätt så markant då, så vilket gjorde då att då blev det lönsamt att bygga 246 meter till slut. För då fick vi in 5 hissar och så har vi ju den snabbaste hissar i huset som kan transportera väldigt mycket folk snabbt. Och då blev vi istället, höjden blev inte något annat än en ekonomisk utlösning helt enkelt av att vad blir det kvar då? Så rent formelmässigt så blev 246 meter det optimala med hänsyn taget till vad vi får för intäkter och kostnader då. Och sen så klart att det blev en helhet om de andra husen som vi ska bygga framåt också då med rätt höjd då.
Men vad är de största utmaningarna med att bygga så här högt, 246 meter?
Ja, men det är nog logistiken ska jag säga. För egentligen så rent sammansatta funktioner och sammansatta konstruktioner och produkter är ingenting konstigt. Att bygga på höjden i sig är ju inte så där jättesvårt då. Men att samtidigt transportera in så mycket gods på olika våningar i tid är ju det utmanande då. En av de stora utmaningarna är ju vinden då. För det blåser ju väldigt mycket i Göteborg och det blåser i Sverige överhuvudtaget då. Och det blåser mera ju högre upp man kommer. Vilket gör att man måste ha flera olika parallella funktioner. Där redundans på logistiken. Så vi gjorde så att vi hyrde en logistikanläggning ute på Säve flygplats som vi ägde en gång i tiden också. Och där byggde vi upp ett logistikcenter där vi sen då hanterade gods som skulle till Karlatornet. Och sen delade vi upp det då i så att det blev hela tiden 100% just in time. Så det verkligen funkade. Och då packade man om allt där ute och transporterade in det sen då precis på den minuten som kranen var ledig. Och blåste det så hade vi också gjort så att vi kunde ta dem i våra jättestora transporthissar som vi har då. Vi har 5 stycken hissar utanpåliggande som fortfarande faktiskt står kvar här då. Och då gjorde det att vi blev inte beroende av trafikstockningar eller logistikproblem. Och vi blev inte beroende av vind utan vi hade flera olika vägar att ta då. Vi hade även flera olika kranar som stod på olika platser i området då, och kunde ta in på olika våningsplan och olika inlastningsplatser då. Och vilket vi ser efteråt att den hanteringen och de efforts som vi gjorde innan där och planerade och framförallt vi hade ju väldigt många folk som jobbade med just de funktionerna då. Det var lyckokastet och egentligen det som skapade möjligheten att bygga det här effektivt och bra och på tid också då.
Ja, det är ju inte någonting som är självklart tänker jag och inte alls självklart i byggprocessen. Vad är det som har varit svårt? Är det någonting så här som inte har gått som du har tänkt?
Nej, men jag tror att vi har ju alltid haft utmaningarna med det här med väder och vind oavsett då. Och det har ju gjort såklart att vi har fått använda vissa söndagar för att komma i kapp och sådär då. Så, och de här stora outrigger-våningarna som de kallas då, som är som midjebälten då, de har ju varit en stor sån puckel för att liksom rent tidsmässigt hinna med dem. Men vi har hela tiden, det vi har råkat tappa någon gång har vi hela tiden kunnat ta igen på söndagarna då. Så vi har aldrig kommit över i att ett avbräck i ett moment har vi alltid kunnat ta igen på söndag. Vilket har gjort att vi klarat. Så vi har haft det som en lucka i tidplanen för att om det blåser för mycket för många dagar i rad så blir det ju trots allt långsammare produktion då. Och då har vi hela tiden haft en sån räddningsdag då och kunnat ta till då. Så trots att vissa moment har gått lite långsammare så har vi tagit igen det på söndagarna och kalkylerat med det också. Och sen har vi faktiskt vissa moment som har gått avsevärt mycket snabbare också som tur var då.
Och det är ju fortfarande en byggarbetsplats här när den är helt klara?
Ja, vi kommer ju vara färdiga med de sista penthouse-lägenheterna i augusti. Så i augusti-september så flyttar de sista in och nu har vi ju, det är ju 4 bostadsrättsföreningar. BRF 1, 2 och 3 har flyttat in. 8 mars som är imorgon så är ju BRF 3 som det heter och inflyttar då. Och sen har vi kvar BRF 4 och Penthouse då. kontoret är inflyttat redan, där är ju Handelsbanken och vi och Essny som har flyttat in. Och sen så har vi hotellet som flyttade in 06.30 och då är det ju Petter Stordalens Choice Hotel. Så det mesta kommer ju vara helt klart i augusti, och sen har vi en paviljongsbyggnad som blir en entrébyggnad in till utsiktsplatsen. Och man går in i den paviljongen som är ut mot Lindholmsallén, och där så går man ner två våningar och sen går man in i kärnan och så kommer man upp till observationsdäcket då, som är på våning 69, och det kommer vara klart i april nästa år då istället då. Och det är, för, det är på grund av att just där och nu så står det ett så kallat common tower med 5 stycken hissar då. Så det, kan, det går inte att börja bygga förrän i april när vi har demonterat den hissen då.
611 lägenheter totalt. Mm. Hur många har ni kvar att sälja?
Nej, men det är ungefär 130 stycken totalt då, varav vissa är på marknaden och vissa är sådana som vi har haft och folk som inte kunnat tillträda. Vi har haft en 12 stycken som inte kunnat tillträda då, på grund av olika skäl. En del som inte, ja, det är faktiskt en som har dött till och med, hemskt nog då. Och sen så har vi haft folk som inte har klarat av ekonomin då. Och de är ju, säljs ju då på succession istället då. Så nu har vi i och för sig sålt några, så det kanske är lite mindre, kanske 125 nu i dagsläget då. Så vi säljer någon lite då och då, givetvis långsammare tempo nu, men vi, ja, som du ser själv, lägenheterna är ju fantastiska, de är ju så vackra och fina och utsikt och framförallt när folk ser också sen alla faciliteter som är kopplade till lägenheterna med hotellservice, och du har närheten till restaurang och spa och gym kommer finnas i huset, och vi har hundspa när man kommer in med hunden och sådär, och massa sådana här som är väldigt, så tycker jag då, väldigt skönt då.
Ja, det är inte utan att man blir sugen på att flytta till Göteborg när man kommer hit. Men du, ni har ju också gått ut med att ni har en återköpsgaranti. Mm. Att om man köper en bostad mellan 1 februari och sista april så ger ni en återköpsgaranti. Alltså om man inte får sålt sin lägenhet 25-48 månader efter tillträdet, så köper ni på Särnäcke bostad tillbaka den för inköpspris. Det här är ju inte helt vanligt.
Nej, men vi resonerade lite fram och tillbaka, och så insåg vi väldigt snabbt att vi tror ju på produkten och vi tror ju på framtiden, och vi tror även på konjunkturen och framförallt då ränteläget, att det kommer vända. Och för att markera att vi tror på våra produkter så erbjöd vi den här återköpsgarantin då, och bara för att få trygghet att, så att inte folk ska tro att vi säljer någonting som vi inte tror på sen då. Och då vill vi visa att nej, men vi tror på det lika mycket som ni som köpare. Så vill ni sen efter, nu har vi faktiskt den tiden har gått ner till 13 månader istället då, för att de ska kunna ha 13-48 månader istället då. Om ett år så ska de kunna säga till oss att ni får köpa tillbaka den, vi tyckte inte det var bra. Och då säger vi absolut, det gör vi jättegärna, för vi tror på det här. Och det kommer ju, vilket också skulle bevisas då, rent ekonomiskt vara en rätt investering. För ser man på några års sikt så kommer ju värdet på de här lägenheterna vara mera.
Ja, det är du helt övertygad om.
Nej, men det är ju, om jag bara följer statistik och ekonomisk historia, så blir det ju så.
Så ni tar ingen risk i detta?
Jo, men det är klart. Vi tar ju ett återköpsåtagande. Och det är ju en risk i sig som innebär att vi garanterar en rätt så stor peng för varje köpare. Så det är klart, på den andra sidan så, om inte vi tror på projektet, så varför ska jag sälja det till en kund? Så jag måste ju överbevisa både för kunden och givetvis att vi står för det också då, att vi tror på det.
Hur har det tagits emot?
Nu har inte jag följt det dagligdags, men jag vet att det är några som har utnyttjat det då. Och vi har ju det här även på andra bostadsrättsprojekt i Sverige då, som vi producerar. Och jag tror att det här mottags väl då. Sen är det ju ett nytt grepp och lite nytt och sådär, som folk undrar vad är det här då. Men jag tror att det enklaste svaret på varför vi gör det är ju bara för att vi tror på projektet och vi tror på ekonomiska utvecklingen då. Och det är ju rent statistiskt och ekonomisk historia som man går på, bara att ja, men det har alltid gått upp och det är tillfälliga svackor. Och vi tror ju framförallt på att räntan kommer vända neråt. Och vi tror att det kommer vända neråt rätt så snabbt, i och med att annars så stannar marknaden då.
Du ska ju själv flytta in i tornet, eller du bor redan här, men du ska flytta in längst upp.
Ja, men så är det. Nej, men jag har ju fått en jättefin lägenhet här, så det blir kul.
Beskriv den, vad är det för lägenhet?
Du, det är en lägenhet som ligger längst upp i sydväst, som har nästan 400 kvadratmeter och i 4 våningar till och med. Som är en helt underbar lägenhet med 3 terrasser, varav en är 150 kvadratmeter med med jättefina utrymmen att vistas i. Så jag tror nog det kommer bli en av Nordeuropas finaste lägenheter faktiskt, för att vara lite ödmjuk. Så den, nej men den kommer bli något riktigt så annorlunda och väldigt högt i tak och ja men, rymd och volym och allt sånt där, det är underbart.
Då tar vi nästa intervju där.
Ja, det måste vi göra. Ja.
När flyttar du in?
Nej, det blir ju augusti-september i år då, så det blir några månader kvar.
Ja, det, när man hör dig så är det ju väldigt lätt att drabbas av din entusiasm och glädje över det här projektet, men det har ju inte varit helt spikrat. Vi ska gå in lite mer på det. Precis i början när du presenterade det här projektet så var det 35 våningar, nu har det landat på 74 våningar och det har ju blivit så mycket större än vad man först trodde. 2016 så såldes 50% av hela Karlastaden till Enrep och sen köpte Serneke tillbaka de här 50%. Alltså, hur ser du på den affären idag?
Nej, men det, jag tror att man lär sig av det man håller på med som tur är. Och vissa saker så har man, jag och Erik Selin på Ballet till exempel har väldigt samsyn i allt vi gör. Och jag tror att Enrep hade vi ju personlig engagemang och personlig relation som hade lika syn då. Men sen gäller det också, man får bara inse att vissa styrelser och sådär kanske inte har exakt samma åsikt då som ledande positioner då. Och det tror jag att man ska ta mer hänsyn till och tänka mer på liksom hur andra kan se affärer också än de som sitter i de ledande positionerna då. Och det tror jag att där hade vi liksom en match att göra då, där vi kanske hade lite olika syn där då, vilket gjorde också att vi såg att nej men det är nog lättare att vi går vidare själva då. Och jag tror att det passade bra för dem också, och så passade det bra för oss också att vi gjorde det här då. Gick skilda vägar helt enkelt då. Så är det ju ibland. Och ibland får man backa bandet och så bara inse att ja, men vi gör ett omtag och så är det inte värre än så. Och så gör vi något annat sen istället.
Saker och ting förändrar sig och så är det ju i affärer. Och då kan vi gå till i början av 2020 för 4 år sedan. Då ni skrev ett letter of intent med Oak Tree. De skulle köpa 80% av tornet och det skulle säkerställa hela byggnationen. Men sen kom pandemin och i slutet av mars samma år 2020 så drog sig Oak Tree ur affären. Vad var din känsla?
Nej, men jag var rätt så, jag ska vara ärlig och säga att jag var nog lite lättad faktiskt. Jag var nog en av de få som var lättad. För jag tyckte att vi hade gått för långt med juridik och kontroll av kontroll. Så vi hade, det var för mycket advokater, jurister, konsulter på konsulter som skulle kontrollera konsulter. Vilket gjorde att man tappade entreprenörstänket och engagemanget och drivet i hur man bygger en sån här produkt. Då. Så jag tror att det förstår jag också att vi är liksom olika typer av bolag. Men så här i efterhand så tror jag att pandemin kom väldigt olägligt för affären där och då. Men jag tror att det kommer bli väldigt lägligt. Det blev väldigt bra att det blev som det blev. Att de var tvungna att dra tillbaka affären. Ja, på grund av att de fick ju helt enkelt inte göra någonting någonstans i hela världen. Och då ska man ju ha med sig i bakhuvudet att de hade ju projekt i hela Europa som fullständigt stoppade. Och till och med projekt som gick i konkurs då. Nere i, jag tror att det var Italien och Spanien, som där de givetvis inte hade några stödpaket på det samma sätt. Och där de faktiskt hade avsett mycket större problem än att säga nej till Karla tornet då.
Men var det någonsin problem för er att få ihop finansieringen av tornet?
Jo, men absolut. Men annars sen ska man inte glömma väl att Nordea då, som finansierade 3 miljarder av hela affären, för dem så var det här det största enskilda byggkreditivet. Och 1 miljard, 2 miljarder, 3 miljarder, alla, liksom allt över 1 miljard är ju stora byggkreditiv då. Och det är klart att ju större det blir desto mer utmaning är det då. Och det har vi ju såklart fått känna på här då, att det blir mycket än mera säkerhetstänk med hängslen och livrem, hur man ska säkra upp den här ekonomin helt enkelt då.
Har du någonsin varit orolig?
Nej, men det har jag faktiskt inte. Jag kände att vi hade en sån bra produkt och vi hade en kalkyl som var så pass bra så att vi hade marginalen då liksom, och tycka att amen, vi kan misslyckas med en hel del men ändå gå bra. Och jag och Erik gjorde ju upp en affär som jag tyckte att amen, den är varför skulle annars Erik gå med om inte han får någonting säkrat för att gå med i det här då? Och lika väl för mig då, vad vinner jag på att det står stilla och att det inte händer någonting? Och så jag liksom en snabb, enkel analys, så insåg vi att nämen, det här kommer vi kunna göra bra tillsammans och vi kommer ha bra effekter båda två av det positivt då. Men tillräckligt bra för alla parter.
Så Erik Selin och Balder har varit väldigt viktiga?
Ja, nej, men så är det ju. Och jag pratade ju faktiskt lite lustigt nog med Erik om det här projektet redan 2012 till och med. Då hade jag det här liksom på kartan och diskuterade med Erik och sa att det här skulle du gå med i då.
Sen gick han med i december 2020.
Mm. Ja, det tog lite tid.
Lite svårövertagande. Ja,
nej, men jag tror att Eriks konstaterande var att för vi hade gjort klart markarbetena, pålningen och plattan och allt, att de schakt och spont och sånt där som är rätt så, om man nu ska säga, kritiskt då. Och det vet jag att en av de orsakerna till att han tyckte att det här kändes komfortabelt var, det var att det som är uppåt är lättare att räkna, det som är neråt är svårare och det kan hända väldigt mycket. Och en av kritiska aktiviteterna var just de här rörpålarna på 2 meter och 57 stycken som man skulle dra ner ända ner till berget och 60 meter ner. Och det är klart att hade det inte gått bra, då hade det inte gått bra. Men det kan man konstatera.
Ett annat bakslag som du har varit med om, ett rätt stort sådant får man ändå säga rent medialt, det var ju när GP avslöjade att du och Ola hade skrivit anonyma inlägg på Avanzas forum som ju då ledde till att du fick avgå som vd för Serneke-koncernen. Hur ser du på hela den här historien idag?
Nej, alltså nu för att vara rak där, så är det ju så här att jag tog upp med Jan Johansson om att jag tyckte att det är bättre att jag går över som vd på investmentbolaget istället. Och det hade vi pratat om tidigare, så det var inget nytt liksom. Och då tyckte jag att det kanske är lättare så att någon annan kan vara vd för börsbolaget istället då. För jag är väl inte den typiska börsveden och tyckte att det jag håller på med är ändå våra fastighetsutvecklingsprojekt och fastigheter och just den sidan av projektutveckling. Så jag tyckte att det är bra, jag kan fortsätta med det som jag faktiskt jobbar med dagligdags mera. Och så någon som är mera administrativt lagd då kan vara vd istället för groupbolaget då. Så för min del så var det ingen stor grej, men sen så såklart medialt så blev det ju mycket att det stod att jag fick sparken och allt sånt där. Men så var det ju absolut inte. Det var ju mitt förslag. Jag sa ju, jag tyckte att men fasen, nu har det varit så mycket, mycket diskussioner. Och för egentligen tyckte jag då att jag bara hade försvarat bolaget enligt mig själv då. Som man givetvis inte ska sitta och göra anonymt egentligen, men det var ju liksom så här klassiskt i stridens hetta. Jag var ju, tyckte jag att det var massa, helt enkelt man skrev saker som inte stämde då men nu jäklar ska jag fan som är svara på det här då, och det till och med var anställd som har sagt till mig att titta vad de skriver här liksom, och massa skitsnack då. Det var ju många med mig som satt och skrev på de här forumen som var anonyma, alla var ju anonyma, det var ingen som utgav sig för att vara den de var egentligen då, så det spelar egentligen ingen roll då. Men
kan du ångra dig idag att du gjorde det?
Ja, absolut. Så normalt sett så brukar jag vara väldigt bra på att sortera, att man lägger tiden på rätt saker och gör det du ska göra. Och där och då, så sen tog inte det många minuter att skriva de här inläggen oavsett då. Men man kunde ju lagt tiden på annat och kraften på annat istället för att irritera sig på enskilda personer som man inte ens visste vilka de var ändå. Men man är ju väldigt engagerad och är ju lite som ens barn. Liksom man gillar inte när någon trakasserar ens barn. Och samma sak är det att man gillar inte någon trakasserad ens bolag då. Som man ändå faktiskt har jobbat rätt hårt för att bygga upp då. Och framförallt också när en massa andra medarbetare då, som också var aktieägare, läste det här då. Och då tyckte man liksom bara, fasen, kan man inte liksom hålla sig till sanningen då istället då? Och det tyckte jag var lite synd.
Och då ska vi gå vidare då till nästa bakslag, det sista just nu som vi i alla fall vet om. Och det är ju det här med att det ju fortsätter att storma kring den här affären som den kommunala framtiden i Göteborg har gjort med Balder och Serneke Doxa. Där ju framtiden köpte byggrätter, men där säljarna har en option om att få köpa tillbaka dem senast 2027. Och nu har ju då 3 ledamöter i framtidens styrelse som fattade det här beslutet lämnat styrelsen. Demokraternas Bengt-Åke Harrison, Moderaternas Stefan Svensson och Geeta Ibishi. Och Bengt-Åke Harrison, han menar att han kan inte fullfölja sitt uppdrag när hans eget parti så starkt ifrågasätter affären som han själv har medverkat till. Vad säger du om det här, Ola?
Nej, men jag förstår ju att man vill hitta politiska bollträ och slå på det för att skapa debatt och kanske på sikt även få mer väljare då. Men alla de här partierna har ju ledamöter som sitter i styrelsen för AB Framtiden. Så det vore ju rätt så konstigt om inte man litar på sina egna ledamöter som är tillsatta i bolaget för affärer. Och att man går den vägen är ju rätt så olyckligt då. Att man istället går medialt och faktiskt då i det här fallet då hänger ut sina egna tillsatta personer i styrelsen då. Det är ju lite annorlunda då, tycker jag då. Sen är det ju, kan ju inte deras, hur man jobbar med kommunikation och så i deras partier och sådär, och vad man tycker är rätt och fel, moraliskt och etiskt, hur man hanterar sina både medarbetare och partikollegor då. Och det kanske är så man jobbar, ja, och då tycker man att det är okej, så får man göra så liksom. Det har jag ju svårt att säga när jag sitter inte på deras sits då.
Axel Darvik, som är kommunalråd för Liberalerna, han skriver i en debattartikel att hyresgästerna får ta smällen för vänsterstyrets miljardaffär. Och han säger bland annat det här, att det gick inte ens ett år med socialdemokratiskt vänsterstyre innan Göteborg blev den gamla andans stad med affärer som inte tål dagsljus. Att nu uppdagas den ljusskygga markaffären i miljardklassen med Karlastaden.
Ja, nej, jag vet inte riktigt var han får det därifrån, men det får ju stå för honom. Jag har inte riktigt sådär, kan inte riktigt förstå uttalandet helt enkelt, men jag lägger ingen vikt vid det. Liksom. Han kanske tycker så, men jag förstår inte var han får det ifrån, men det är för jag får bara, jag kan lite skratta åt det, men han får ju stå för det han säger själv.
När det här kom fram i media att det är flera ledamöter som då lämnar, så sa vår expertkommentator Kent Persson i veckans Aktuellt här i Bopolpodden att han tycker att politikerna borde backa och göra om affären. Vad skulle det betyda för er om de faktiskt skulle göra det?
Ja, nu har vi ju, det är ett bolag som har köpt byggrätter. Så jag vet inte riktigt hur man skulle liksom backa en sån affär bara för det då. Och det är klart att det är ju två bolag gjort en affär. Sen hur de vill hantera det i övrigt då, det är ju liksom upp till dem då, helt enkelt.
Men om kommunstyrelsen faller, om det här blir sådana konsekvenser?
Alltså jag vet inte riktigt, det här är ju en väldigt liten andel av Göteborgs stads budget och Göteborgs stads framtidens budget. Och, så det blir ju lite, ja... Det kan låta mycket med 1 miljard, men i gengäld så är det stora hela, och förhållande till vad det finns i värde där, så blir det liksom nästan, jag ska inte säga att det blir liksom lite helt galet, men nästan så. I allmänhetens ögon så låter 1 miljard som jättemycket pengar, men i förhållande till värdet och vad det är de investerar i och vad de investerar i övrigt och vad de har för direktiv och mandat i andra fall, så tycker jag att det blir liksom. Vissa vill ju göra en stor sak av det här och tycker att det är jättebra idé att göra det då. Och jag tycker personligen själv då att man vill blåsa upp någonting som faktiskt är bra för alla parter och som inte är så där jättestor affär heller egentligen då, utifrån ett värdeperspektiv då. Alla får ju göra som man vill, och vi står ju för våran affär och vi tycker att det här är bra för båda parter.
Ja, att du är övertygad, där råder ju inget tvivel. Däremot så undrar jag om du är lika övertygad om den utmaning som du har tackat ja till, Ola. För i november 2023, då arrangerade bostadspolitik.se och då vi här på Bopolpodden en konferens i Göteborg som heter Bopolive. Och då antog du utmaningen att nästa höst, inför nästa Bopolive, då ska du tävla mot vår redaktionschef Niklas Tollesson om vem av er två som springer snabbast upp för trapp. Här i Karlatornet. Och du ser glad ut.
Ja, men det ser jag fram emot. Jag gillar ju utmaningar, sportsliga som affärsmässiga. Och nej, men jag och Niklas har ju tävlat förut och vi vet ju resultatet från det. Jag nästan varvar honom på skidor på våran skidarena, så jag får väl hoppas att jag varvar honom här i trappan också.
Hur många trappsteg talar vi om?
Ja, men det är ju faktiskt, ja, det är ju runda slängar 1300. Jag tror att det är närmare bestämt 1324. Men det beror på var man startar lite grann ifrån och vart man slutar då. Så det blir en väldigt intressant utmaning. Och Niklas är ju tyvärr duktig på att springa då. Han har ju faktiskt tävlat på äldre dagar också. Tror jag till och med veteran-SM eller vad de kallar det då. På medeldistans och kortdistans då. Så det kommer bli en tuff strid tror jag. Sen har jag har nog en fördel av att jag är nog duktigare på längre sträckor. Alltså när man, i och med att jag gillar ju långdistans av olika slag då. Och sen tar jag nog lite fördel att jag tränar mycket cykel och skidor och enduro och cross då. Och då är det mycket benmuskler länge. Och inte bara löpning då, utan det är mycket uthållighet och pannben då. Och
det låter som att du försöker övertyga dig här om att du kommer att vinna.
Det blir intressant.
Ja, det blir intressant tycker vi alla. Ja. Jag uppmanar dig att ligga i hårdträning. För jag tror inte att det blir lika lätt som skidorna. Så lycka till Ola och tack för att jag fick besöka dig här i Karlatornet.
Tack själv.
Ja, då har vi hört samtalet med Ola Särnecke som alltså står bakom Nordens högsta hus. Vad säger du, Kent Persson, när du hör det här samtalet?
Det är ju ett samtal som sprudlar av energi. Att det här är en engagerad entreprenör, det går ju inte att missta på. Utan det är faktiskt ganska trevligt och roligt att lyssna på det. Att den här energin han har, och vi som har träffat honom, det är ju liksom, man träffar honom så är det ju liksom så påtagligt. Att det bara sprudlar energi om dem. Men det tyckte jag också faktiskt framgick i samtalet. Det här är en kille som vill få saker och ting gjorda. Och han får det gjort.
Ja, han har ju verkligen lyckats med det här projektet. Som det är så många som inte har trott på. Vad är det, tror du, som gör att han har lyckats?
Ja, men det är ju ett väldigt svårt projekt. Alltså det ska man komma ihåg. Även om han, tycker jag, förklarar att det är inget svårt att bygga hus på höjden. Och så har han inte resonemang om det och med hissar och varför det blev exakt så många meter som det blev. Så är det komplicerade byggen att bygga höga hus. Det är därför det görs så sällan och det är väldigt kostsamt. Men han har ju trott på idén länge och det här är ju ett projekt som har rullat länge. Det tog lång tid från idé till att det nu är verkställt. Och för att lyckas med det, då krävs det nog rätt mycket pannben och engagemang. Och jag ska inte säga att det är med rätt att ifrågasätta, men jag förstår att den här typen av stora projekt får många frågetecken kring sig. Det är svåra projekt och de är väldigt kapitaltunga och då blir det många frågor.
Mm. Och det har ju varit några krokben som har lagts efter vägen också, en del svårigheter. Vad säger du om hans resonemang kring hur han har löst de olika affärerna kring det här?
Han har ju arbetat igenom de här utmaningarna som har kommit till följd av pandemi och oroligheter och höjda räntor och markproblem och allt vad det är, med ett gott humör och också rätt pragmatiskt utifrån att hitta lösningar. Och det kännetecknar väl också en ganska orädd entreprenör, att liksom hindren är inte till för att stoppa en, utan de är till för att ta sig förbi. Och det har han ju gjort.
Och bland annat så pratade vi om en del affärer. Vi pratade ju också om hur han själv blev medialt ansatt när han skrev inlägg på Avanza och så vidare. Och nu det här senaste då som handlar om kommunens affär. Vad säger du om hans inställning kring den?
Ja, men den kommunala affären som de nu har gjort senast är ju, tycker jag, intressant ur ett par perspektiv. Dels så beskrivs den ju vara en bra affär för båda parter, och för vem affären är bäst för. Det återstår väl att se så småningom när vi summerar ihop alltihopa. Men för att försvara kommunen kan man då säga det att jo, men det är nog en rent affärsmässigt en helt okej affär. Och jag tror också att det är en bra affär för Ola. Så att det ska man inte glömma bort, att jag tror inte att Ola hade varit med och gjort den här affären och det hade varit en dålig affär. Det här är en bra affär även för dem. Det som har strulat till det är ju den politiska processen. Och jag tror att politiken hade vunnit på att låta detta vara en transparensprocess där bolaget hade skickat vidare ärendet till kommunstyrelse och fullmäktige. Detta är en väldigt stor affär. Det är liksom ändå så att den omspänner 1 miljard och för de allra flesta så är det en stor affär. Även om privata bolag ibland gör miljardaffärer så är det en stor affär. Ur ett kommunperspektiv så tror jag att förtroendet för politiken från Göteborgs kommuninvånare hade stärkt om detta hade rullat som en öppen affär. Nu har den inte gjort det. Och då finns det alltid de som funderar på, har verkligen allt gått rätt till? Och jag tycker att det är ganska onödigt att dra på sig den kritiken.
Mm. Vad tror du kommer att hända när det gäller det här?
Nej, jag är inte säker på att det händer så mycket mer nu. Nu är ju affären signad här i veckan och betalning har genomförts. Så att det verkar som att kommunen sitter still och inte tänker göra något mer. Och oppositionen har väl gjort det de kan göra. Så att jag tror inte att det händer mer än så här nu. Utan detta blir delvis ett litet oläkt sår i Göteborg. Och igen, det är lite onödigt.
Transparens är ju oftast att föredra, men nu får vi se vad som, om det sägs något mer, om det görs något mer. Du, Kent, vi avslutade ju samtalet med Ola med den utmaning som han har antagit tillsammans med Niklas, att de ska springa upp för alla trappor i Karlatornet till hösten. Vem tror du vinner?
Ja, vår förväntan på Niklas, vår projektledare, det är ju att han vinner detta. För att vi fick ju också beskrivet att förra gången de åkte skidor så åkte ju Niklas på väldigt mycket stryk. Vi utgår från nu att Niklas ligger i hårdträning och ger Ola en match. Och är först upp i tornet.
Ja, det ser vi fram emot att få fira. Ja, det är här till hösten alltså då vi är tillbaka i Göteborg för vårt live-event Bopool Live. Tack Kent för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopool-podden. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan inom bostad och fastighetsområdet. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.